Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
I avsnitt 249 bjuder vi på första intrycken av Toyota Yaris Cross. Dessutom, hur trogna är vi svenskar mot bilmärket vi kör och tycker vi att verkstaden gör ett bra jobb? Häng med i Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar. Varmt välkommen till Vi Bilägares podcast med mig, Maria Dahlin. Jag säger hej till Anders Helgesson.
Hallå Maria.
Tillbaka från poddbonansan vid årets biltesterna i Tannis hus. Men slapp inte undan podd den här gången heller.
Nej, jag gjorde inte det.
Nej.
Inte mig emot.
Nej. Hej också Claes Skarin.
Tjena.
Du slapp inte heller undan. Du har hållit på och hjälper Kalle Karlqvist med biltest den här veckan.
Stämmer bra. Imorgon åker vi till Lunda och kör undanmanöver och fotar.
Ja.
Tre spännande nyheter. Qashqai framförallt, nya versionen och Renault Arkana och Seat höll jag på att säga. Men den heter ju Cupra Formentor.
Ja, okej. Okay. Cupra.
Helt vanliga bilar.
Ja, och det får vi se framöver som test i...
Ja, det får du fråga Kalle om.
Något framtida nummer.
Jag är bara medhjälpare.
Ja, det är på gång i alla fall.
Absolut.
Hörrni, har ni sett några nyheter i veckan?
Tystnaden spred sig. Ska du börja, Claes?
Ja, men jag försökte ju få fram lite James Bond-intresse här hos mina poddvänner. Jag vet inte hur det gick, men jag är ju taggad får man inte säga nu för tiden. Men jag tycker det är kul med den här nya Bond-rullen. Framförallt för att det brukar vara massa roliga finesser och framförallt trevliga bilar.
Och den har haft premiär nu, alltså äntligen efter långtidsväntan, för den blev uppskjuten premiären, No Time to Die heter den va?
Ja visst, den har väl pausats i 2 år nästan. Mm. Och ja, det är väl ingen som har missat vem som spelar huvudrollen. Kuggfråga.
Nej.
DB5.
Jaha, det är på samma bokstav.
Ja. Ja visst, nej men Daniel Craig han är liksom... Han får stå tillbaka, för nu ska vi prata bilar här.
Ja.
Och jag ställer en fråga till er, vad ni har för favoritbil i någon av Bondrullarna. Hur ser det ut?
Ja, men jag får väl direkt säga Ford Mondeo från Casino Royale. Och när Daniel Craig gör sin första entré kommer han i sin tjänstesloda där. En mellanblå Ford Mondeo som är väldigt ny då.
Ja, jag lyckades missa den.
Du gjorde det.
Var det många som gjorde det kanske? Eller?
Rätt framträdande då. Han kom där på mötet. Kom han där. Mm. Nej, det är inte någon favorit.
Nej, men vi hade ju samma bil, du och jag, Maria. Jag vet inte, det har någonting med åldern här. Jag vet att min första Bondrulle, det var Iskallt uppdrag. Vad heter den? License to Kill. Som min farmor släppade dit mig. Jag var nog, det var väl 15-årsgräns då också. Men vissa bilar har satt sig. Men jag kommer ju ihåg den här 750 IL som det var väl Timothy Dalton som körde den med sin Ericsson-telefon. Det tyckte jag var supertufft.
Ja, alltså jag tänker på Tomorrow Never Dies. Då är det väl Pierce Brosnan som kör.
Det stämmer bra.
7-serien med telefonen. Och
jag om Bond-filmer. Men då har vi bestämt det i alla fall.
Ja, men...
Kraschar in i hybridskontor, Hertz tror jag, han flög genom.
Ja, och jag tycker det är så spännande just liksom själva tekniken att man, när man såg den här filmen så, vad häftigt, han kan styra med sin mobil och det var tryck, fingeravtryck på mobilen så här, för att liksom starta upp den och det var ju jätte
spännande tyckte man då, men nu är det så här, ja, vardagsmat och man kan styra bilar med telefonen, kanske inte på samma sätt som han gjorde då, krascha in i
Det var fin produktplacering av Ericsson i alla fall. Jag hade bestämt för mig att det var Nokia, men det stod Ericsson på luren i alla fall.
Ja, Nokia däremot är nu. Den filmen som jag nu är Nokia med i.
Jaha, oj. Spännande.
Men den Tomorrow Never Dies kom ju 1997 i alla fall.
Mm.
Så ja, då var man väl kanske i rätt ålder för att intressera sig för sånt.
Ja. Men Anders, du sa att Ford Mondeo inte var din favorit.
Nej, de har ju haft så många vardagliga bilar i Bond-rullarna. Så en Audi 200 till exempel som passerade i Älskade spion tror jag det är, som ingen lägger någon notis om, men han kör faktiskt bilen. Så att, men det är de oväntade Bond-bilarna. Men det är klart en Dushvoa där, Roger Moores klassiska jaktscener, det är ju en kul Bond-bil, men nej, det är ju DB5-man. Det är någon som säger Bond så är det ju DB5-man.
Ja, det blir ju så. Jag har faktiskt lite info om den senaste DB5-an, för den går ju som ett skjuten ur en kanon. Jag har bara sett trailers, tyvärr, jag har inte sett filmen än. Men det är ju otroliga biljaktscener. Och jag lyckades, innan den skulle komma ut för 2 år sedan, så kom det ut en hel del såna här klipp från olika biltidningar där de intervjuar stuntförarna och så de pratar ganska mycket om alla stunt. Och då avslöjade de i alla fall att de har ju 5 stycken repliker som de har byggt. Och det är tyvärr inte engelskt under glasfiberkarossen.
Knappast va?
Men det är en rak sexa och de flesta gissar väl på att det är en M3-motor från E46an som ryter gott. Det verkar gundan i alla fall.
Mm.
När det ska driftas och snurras runt. Men annars har jag fastnat för den här mannen med den inledande pistolen själv, måste jag säga. Den här...
Och då var det då DB5-man debuterade som Bondbil.
Wow, där ser man. Ja, men den fanns ju inte när jag var tilltänkt. Och när kom den? 74 har jag skrivit här.
Jag tänkte säga, förlåt, jag blandade ihop det med Goldfinger förstås. Inte mannen med den inledande pistolen.
Men där verkar ju...
Det finns en hel del filmer att hålla reda på. Det gör det.
Nej, vi har inte koll på alla. Om jag pratar för mig själv. Men där har ju i alla fall AMC lyckats produktplacera både en AMC Hornet som gör den här klassiska scenen när han kör över en flod och lyckas snurra ett halvt var det i alla fall i luften.
Ja, det var Stansted universitetet som tog fram kalkylen på den där. Det här var ju långt innan superdatorer. Jag tror det var över en månad för dem att beräkna det där hoppet. Man var fortfarande inte riktigt säkra på att det skulle gå, men de satte det på första.
Oj.
Och sen i scenen efter så lyckas ju en till guldfärgad AMC lyfta med någon slags flygkit.
Just det.
Ur någon jäkla lada. Det. Det är också, det stod till och med AMC på liksom skylthållaren. Så tydlig produktplacering.
Mm.
Och det märket, det James Bond hjälpte inte till. Det försvann ändå.
Ja, attans. Jag såg någon, apropå som vi pratade om Aston Martin DB5, så hade ju sökningarna på begagnade Aston Martins i Storbritannien någonstans. Det var någon så här begagnad sajt som skickade ut att de hade ökat väldigt mycket sedan den här filmen kom ut, den nya då. Så att ja, det finns väl ett litet sug efter sådana bilar.
Det finns, det är klart brittiskt övertag här. Skrev ut en lista på vilka bilar de kör. Det är Land Rover Defender. Det gillar ju du, Anders. Den nya varianten.
Ja,
det är bovarna som rullar dem. Sen är det Aston Martin.
Rullar de? De flyger över någon kulle? Eller vad är det de gör? Flyger i alla fall genom skogen.
Det går nog åt några stycken. Sen var det Aston Martin, någon Jaguar XF, Range Rover Sport. Och sen dyker det upp en Toyota Land Cruiser Prado. Ja, vi får se om vi tycker lika mycket om bilscenerna när vi har sett filmen.
Ja.
Jag ligger väl närmast till.
Det är ju rätt intressant det där, för det är ju så mycket produktplaceringar i filmer rent generellt, och sen nu när det har varit den här pandemin och man har fördröjt allting, men det har ju inte fördröjt biltillverkarna, så det som skulle vara en liksom, nu första gången man får se den på riktigt i stort sett på, skulle vara på vita duken, den wow-effekten blir ju lite liksom avmattad. Jag undrar hur det ser ut i kontrakten när sånt här inträffar, om det är force majeure eller om det är så att Land Rover, men det här var inte riktigt det vi hade tänkt, så att nu får vi liksom, vi vill ha tillbaka lite pengar av det vi har halvat in. Jag tror inte det funkar så, men det är ändå en fråga att ställa sig.
Ja, vem vet?
Ja, det hade legat betydligt mer rätt i tiden för 2 år sedan när, med tanke på nya Defendern än det är nu.
Mm. Ja, precis.
Från film till segling.
Ja, det, man måste ju få dra det kortet ibland, va?
Ja, får man.
Trots att det här är en bilpodd, men det är ju lite intressant. America's Cup, det är ju en av världens mest renommerade seglingstävling, vågar jag påstå. De har hållit på sedan mitten av 1800-talet. Där finns det ett allt större bilengagemang tack vare att Mercedes AMGs Formel 1-stall. De kommer att ge sig in i America's Cup så tillvida att man kommer att låta sin tekniske chef James Allison, som utvecklar Formel 1-bilar, han kommer även bli teknisk chef för det brittiska America's Cup-laget Ineos Team UK. Och varför gör man då det här? Jo, det är för att de nya America's Cup-båtarna, det är som de använder bärplan eller foils, som de säger. Det är lite svängigt ord egentligen. Man säger oftast i svenska också, men foilande båtar, bärplansbåtar, som är väldigt spektakulära. Och i och med att de då är helt uppe i vattnet och flyger på vingar, så finns det då likheter med Formel 1. Och det har visat sig att aerodynamik har blivit nästan viktigare än hur skrovet ser ut. Så att de senaste omgångarna här av America's Cup-båtar som var här i våras, de ser inte ut som normala båtar, utan de ser ut som lådor och jättekonstiga former, bara för att de ska göra så litet luftmotstånd som möjligt. Plus då den här vingen som bär upp båten. Så det är därför man ser då arrangemang från Formel 1. Men det är ju då inte bara Mercedes AMG som ger sig in i det här, utan det ryktas även, det här är inte bekräftat, det sägs att det ska komma bekräftelse kanske redan nästa vecka, på att ett schweiziskt lag håller på att ge sig in i det här, och att det ska man då göra med hjälp av ett österrikiskt team, nämligen Red Bull. Så att Red Bull kanske också är på väg in i America's Cup. Och då blir det ju lite bonusintressant. För den som kommer vara utvecklingsansvarig för den brittiska båten, det är Jeff Willis. Och han är erkänd Formel 1-konstruktör. Men han har ju då varit teknisk chef för Red Bull 2007, 2009, 2010 någonstans där. Så att det blir en liten internkamp igen, fast på vattnet.
Mm.
Då kommer det bli slut då med de här muskelbåtarna som AMG och cigarett var det som samarbeta. Nu är det lite mer miljöfokus.
Ja, men det kommer nog att fortsätta.
Det blir segling nu.
Ja, alltså det här är ju inga långsamma grejer. De, nu ska vi se här, passerade, jag tror britterna fortfarande har rekordet, de är ju över 50 knop, så att de seglar ju i 100-110 meter i timmar ungefär, med bara vind då. Så att det är ju rätt häftiga grejer.
Ja.
Då får man kämpa på med sin styrpulpetare.
Du har inte en suck, det har inte jag heller. Lite suck kanske jag, men inte mycket.
Ja.
Apropå USA eller America's Cup då, så har du sett en sak i USA om lagerbilarna, eller bristen på dem.
Bristen på, ja. Den amerikanska marknaden har ju traditionellt sett, eller vi ska ta det från början så här. Vi har ju haft en pandemi och det har påverkat produktionsvolymerna kraftigt, och det har ju naturligtvis då påverkat försäljningsvolymen också. Och nu har man då konstaterat att de sista 12 månaderna så har man nästan kommit ner på volymer som påminner om det som var finanskrisen. Jag tror man såg ungefär 10 miljoner bilar över de sista 12 månaderna, och man var nere på 8-9 någonstans under finanskrisen. Men det här har gett en märklig effekt. För normalt sett så är den amerikanska bilkunden inte lika tålmodig som generellt sett den europeiska. Så vi beställer ju oftast våra bilar så som vi vill ha dem om vi köper en ny bil. Eller så går man till handlaren så får man en bil som står redo. I USA är det stort sett uteslutet att beställa sin bil. Har varit. Men tack vare pandemin med nedstängda fabriker och nu den här kiselbristen, chipbristen, så har folk tvingats att börja beställa sina bilar. För att det är så här, du måste beställa, för du kommer inte ha, vi har inga bilar. Mm. Och då istället för att ta en, liksom traditionellt sett så har man ju då beställt in bilar till de här lagren som har varit lättsålda. Det vill säga, den har varit silver, den kanske har varit vit, den kanske har varit svart. Liksom lite halvdassiga, tråkiga, neutrala färger. Men jag har inte satsat på någonting färgglatt, för att vem vill bli sittande med en lila bil på parkeringen som blir osåld och som man då får rabattera kraftigt. Men det här har ju då visat sig att nu när man tvingas att beställa bilen så har folk valt betydligt mer färgglada bilar.
När
så
de kan välja själva.
Ja, alltså. När man kan välja själv så har det blivit piggare, det har blivit gröna bilar, det har blivit fler röda bilar och även blå bilar. Så att det är ju positivt bieffekt skulle jag säga. För det har jag sagt, att folk vill bara ha silver och sånt som är lätt att hålla med smutsen. Det vill man ju inte när man får välja själv. Man vill ha någonting som man tycker är liksom mer personligt.
Mm. Härligt. De amerikanska motorvägarna kommer se ut som en stor regnbågsband i framtiden.
Kanske inte ska vi överdriva, men lite
man kan hoppas. Ja. Jag såg i veckan att Hyundai har sökt patent i Tyskland för en teknik där de bygger in en skärm i ratten.
Ja, det såg jag också.
Ja, de ska kunna, alltså det är inte med touch verkar det inte vara, utan man ska kunna liksom, de vill flytta det här instrumentklustret med typ hastighet och det här och liksom sätta det i ratten istället, för att de säger att då kommer man undan det här problemet med att, och jag ser inte att man måste så här titta ovanför och under ratten liksom för att kunna se. På vissa bilar, inte alla.
Jag hör hur man skriker i Frankrike. I cockpit.
Ja, precis. Det är väl där det kan vara lite svårt ibland att se. Men jag funderar på, och så säger de så här, men så slipper man ju ta blicken från vägen. Men jag tänker, när man har ratten ännu längre fram än liksom instrumentklustret liksom framför sig, blir det inte svårare? Man måste väl titta ner ännu längre? Alltså att när man, ja, det beror ju på vart man vill ha ratten. Vissa kanske vill ha den jättelångt nära, men blir det inte liksom lite mera, jag vet inte.
Ja, men jag funderar hur krockkudden.
De säger sig ha en lösning. Det ska vara två skilda moduler och de ska inte störa varandra.
Jo, för när jag såg bilden så satt ju skärmarna i princip i liksom rattkransen mer. Du har fortfarande centrumet och sen sitter skärmarna mellan rattkringlan och...
Ja, det var inte en riktig bild. Det var bara en liten konstgjord bild.
Okej, okay. Ja, men det verkar som att det är inte mitt framför i alla fall där bilmärket sitter, utan det är på sidan där.
Ja, fast det kan ju också vara att den ska löpa över hela ratten mitt i delen. Jag vet inte, det här var alltså bara en skissbild på hur det skulle kunna se ut. Vi vet inte än, men vi får väl se när det kommer, om det blir verklighet eller om de bara...
Har ju redan display. Alltså pekskärmarna är ju nästan display redan idag, för de kan ju byta funktion hos vissa tillverkare, att de ändrar de där touchytorna vad de gör beroende på om bilen är i rörelse eller om den står still. Och sen ska man ha skärmar med instrument, då måste de komma upp i lite storlek. Hur ska ratten se ut egentligen? Jag tycker det verkar väldigt märkligt. Om man nu vill att man inte ska ta blicken från vägen, vilket det här verkar vara helt kontraproduktivt, då är det väl en riktigt bra head-up-display. Förlåt Kalle. Kalle Karlqvist här på redaktionen, han är notorisk avstängare av head-up-displayer. Jag tror han stänger av head-up-displayen innan han satt på sig säkerhetsbältet nästan. Men det, han trivs inte med dem. Och då ska
check
man...
två grejer. Ja. Liksom, när man sätter sig i bilen, stäng av den. Men ja, han kan ändra sig. Han har ändrat sig vad det gäller elbilar. Så vem vet, kanske. Ja.
Det är väl frågan hur mycket information man behöver om man kör runt. Hur många mil krävs för att man ska börja känna behovet av det här.
Ja.
Det är ju framförallt hastigheten med alla fartkameror som passerar olika hastigheter som man blir orolig.
Som rådande elbilsbilist på redaktionen så skulle jag säga att man kan inte få tillräckligt mycket information om närmsta laddstolpe och laddstatus.
Ja,
och
där kanske vi har någonting.
Förbrukningsjusteringar på grund av motvind och regn. Där skulle jag gärna se ett överflöd av information, tack.
Vi får väl hoppas att det inte blir så stor skärmen i ratten att den liksom blir en tallrik istället. En helt solid tallrik med information istället för den här ratten som var förut.
Jag kan bara tänka, men man har Instagram på ena sidan och sen Facebook-flödet på högersidan.
Nej. Usch,
jag ser det här framför mig. Ja, ingen bra idé.
Det har också kommit nyheten om att Volvo och Bilia har slutit ett nytt avtal. Så att,
äntligen va?
Ja, så nu blir 34 anläggningar kvar. Och det var ju ungefär ett år sedan då som Volvo Cars sa upp avtalet med återförsäljarkedjan Bilia. Och då blev man ju från Bilias håll ganska överraskade av detta steg.
Efter 90 års samarbete.
Exakt, de hade samarbetat ett bra tag. Och nu för några dagar sedan så kom beskedet att de har kommit fram till ett nytt avtal. Bilia ska sälja nya Volvo-bilar även i fortsättningen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Totalt handlar det om 34 anläggningar.
Det var väl lite kritik där som dök upp om att Volvo trots allt tyckte att Bilia hade fått för mycket att säga till om. Och de har väl krav på sig nu, om jag förstod vår nyhet rätt för en vecka sedan, att man inte får bli för stora. Och man kommer även kräva att vissa handlare får köpa vissa av Bilias gamla anläggningar.
Mm, just det.
Eller nuvarande.
Ja.
Så ja, Volvo går in där med hela handen och säger att så här ska det se ut.
Ja.
Det gick fort för dem att hugga Mercedes. Och sen så slog de ju till på Porsche också, bilar.
Mm.
Så man trodde ju att de skulle växla spår från liksom, sälja folkbilar till lyxbilar. Även om Volvo har den ambitionen att bli mer lyxiga. Men ja, det känns ju ändå som att det är ett tryggt spår att fortsätta med att sälja Volvo. Annars hade ju även servicedelen snabbt tynat bort, även om det hade tagit bra länge.
Mm. Och sen har också Bilias vd sagt till vi bilägare att Volvo kommer säljas på alla platser där Bilia säljer Volvo idag, antingen via Bilia eller något annat företag. Så att det finns ju ändå, det kommer finnas kvar under dem eller någon annan aktör i alla fall. Så.
Ja, det kommer väl Volvo se till om inte annat. Att de får sälja bilen när de tillverkar.
Och det tror jag verkligen att de vill när de ska börsintroduceras också, så vill man nog få igång försäljningen ordentligt.
Just det. Det gick de ju ut med här i veckan också, börsnoteringen Volvo.
Ja, mm. Det är några veckor bort bara, så det ska gå ganska fort.
Sveriges största konsumentundersökning om bilar och bilägande rullar vidare. Den här gången slår vi ihop resultaten från två delmoment i Autoindex. Verkstad och lojalitet ska vi prata om idag. Ja, Claes, vad innebär det? Verkstad och lojalitet.
Ja, det är två delar av Autoindex, totalt fyra delmoment.
Mm.
Så jag har ju bevakat det här och sammanställt den här bilkonsumentundersökningen sedan i våras. Och den största delen är ju fortfarande bilen som är 40%. Och sen är försäljningsdelen 20%. Och sen kommer vi nu då till verkstad som är 20% och sen har vi lojalitet som är 20%. Och det här ligger ju till grund för totalresultatet där Toyota gick ut som segrare i år. Men nu har jag rapporterat av här i nummer 12 just när det gäller de betyg som bilägarna sätter på sina verkstäder. Och då är det ju märkesverkstäder och vi fokuserar på privata bilägare. Med bilar årsmodell 2017 till 2020. Vi ser väl att äldre bilar oftast hamnar hos de fria verkstäderna. Så därför fokuserar vi på relativt nya bilar. I det här delmomentet då, som heter märkesverkstäder, så har vi 27 delfrågor som 11 000 svenska bilägare får svara på. Så det är ett ganska maffigt maffigt paket med svar vi får in som avslöjar hur man tar hand om kunderna ute på verkstäderna.
Och den här gången visade det sig att Toyota var bäst på det.
Ja.
Och tog över från Subaru va, som hade första platsen i fjol har jag för mig.
Det var Honda.
Ja, som Honda, förlåt. Vann.
Men det är ju, du är rätt inne på det, för det är ju oftast Subaru och Honda som får väldigt höga betyg.
Mm.
Men det är också en anledning till att jag är imponerad själv av Toyotas första plats, för de är ju så pass mycket större. Alltså vi pratar ju ett av de största bilmärkena i landet, och tittar man på de största konkurrenterna som till exempel Bilia, så lyckas det är tufft att klara av och ligga i toppen med så pass många anläggningar. Och det här var också en anledning till totalvinsten i Autoindex, att det gick så bra för Toyota just i den här verkstadsdelen. Men jag tittade på lite närmare som tidigare på vad det är som gör att de hamnar så högt i topp. Och den här verkstadsdelen är ganska bred. Det handlar ju allt från bokning av servicen, blir man erbjuden lånebil. Sen när du väl är inne, har lämnat in bilen, då är det kunnandet hos servicetekniken, hur man blir bemött. Får du råd inför kommande servicer? Har du fått en ordentlig genomgång av det som är gjort på bilen? Och sen även då kunnandet och hos servicetekniken, bemötandet till kundmottagningen, även hjälp vid akuta problem är en av delfrågorna.
Jag tänkte just fråga där, kundmottagningen, är det så att man får gradera kaffet också? Jag kan säga, när jag lämnade in våran Aygo, jag säger fel ofta där, Yaris på service.
Det räcker med Toyota.
Ja, då var det ganska visset kaffe. Ja. Men det kanske inte finns mer som post i Autoindex.
Nej.
Men där har vi en förbättring.
Förbättringspotential. Ja. Stor.
Ja. Men du pratade ju med en verkstad som liksom fick berätta om sina erfarenheter själva, vad kunderna säger som har kommit från andra märken. Och det var intressant att många sa då att när de hade varit hos andra märkesverkstäder att de ofta fick slåss för sin sak. Liksom att de alltid fick försöka bevisa att varför de skulle behöva hjälp och varför, alltså så här att hela tiden bevisbördan låg på kunden.
Ja, jag kan tänka mig att många upplever det så. Det som jag imponeras av när det gäller Toyota, det är ju hela det här Kaizen-tänket. Toyota har ju ett namn på det här.
Kaizen?
Ja visst, men det är ju ett japanskt tänk från början med ständig förbättring. Och det kan ju låta som gamla floskler, men när man träffar dem så blir det väldigt tydligt att de hela tiden strävar efter att släcka de här bränderna som dyker upp. Och vi diskuterade bland annat då, jag var på och besökte Toyota i Uppsala. Och där är ju kundmottagningen verkligen i centrum. Och ser man att man inte kan bemöta kunden som man vill, kön börjar bli lite för lång, och då ser man helt enkelt till att möta upp den efterfrågan som finns. Och det är ju inte alla som tänker så, utan man säljer ju hellre bilen, och sen så får man problem med när det blir för många kunder som ska serva bilarna. Men det är just, om jag tittar på delfrågorna som avgör till Toyotas fördel och som avgjorde vinsten och första platsen, så är det just det här kundbemötandet när man lämnar in bilen. Och sen är det tillgången till lånebil och sen genomgången av utförd service och sen även information om framtida service- och reparationsbehov. Och där ligger de ju i topp i samtliga delfrågor, Toyota. Jag tycker det är intressant när vi har Volvo uppe, för de lyckas inte hamna i topp i Autoindex de senaste åren. Och där har man ju valt en helt annan lösning. När du lämnar in bilen så blir det ju tillvisad en personlig servicetekniker. Och det tyckte ju, man kan ju tycka att det löser många av de här frågetecknena. Men Toyota väljer då istället att ha den kompetensen ute i kundmottagningen och sköta relationer med kunden där. Och den frågan kom ju upp också. Jag tänkte just, är det inte svårt att ha all fackkunskap ute i kunddisken? Det borde bli frågor som inte blir besvarade, men
det är många modeller att hålla reda på också. När någon kommer in där med sin Auris eller sin Corolla eller sin gamla Aygo, så 17, alltså, då får man ha koll på läget som kundmottagare.
Mm.
Men det som det kokar ner till i slutändan är väl just att det handlar ju om att ta hand om kunden på bästa sätt och sen verkligen göra rätt första gången. Undvika missförstånd. Och det är imponerande att de har den kunskapsnivån ute i kundmottagningen, tycker jag. Och sen handlar det ju också om att liksom, bara du har ett bra kundbemötande så är ju mycket förlåtet, skulle jag tro. Men dyker det upp frågor så finns ju alltid verkstadschefen där och backa upp kundmottagningen. Jag vet inte hur ni känner. Har ni haft någon möjlighet att jämföra de här två olika systemen? För det är ju lite av en vattendelare i just verkstadsbranschen, hur man tar hand om kunden. Ska man välkomna dem in på verkstaden? Eller ska man stoppa dem vid kundmottagningen och sköta frågorna där? Har ni någon haft möjlighet att jämföra vad ni tycker är, funkar bäst?
Ja, jag tycker, ja, jag har ju haft långtest XC40 tror jag hade på verkstaden. Då fick jag ju min personliga servicetekniker som skulle kolla på det här. Och så fick man ju stå med där på verkstadsgolvet liksom och titta och så. Och sen när jag lämnade in Mercedes GLB nu i somras så var det ju mer det här att sterilt mottagning, lämna nyckeln och sen tar vi hand om det här bakom skinket här bara. Eller liksom så här, man, han går runt hörnet och så in i verkstaden, men den får inte jag se, utan där är det liksom så här helt vägg framför. Ja, det beror på lite också hur man är lagd som person, vad man, om man vill se det här. För som där jag lämnade in Volvon, där fick man ju, det var ju glas partier när man får se liksom hela verkstadsgolvet uppifrån när de jobbar och sådär. Det är ju, det är klart, det blir lite mer transparens på det sättet. Men å andra sidan så är man ju kanske beroende av en servicetekniker då. Liksom allt hänger på den personen, om den än är på plats eller så.
Ja, det är nog. Anders? Har du någon erfarenhet?
Ja, men jag har ju gjort samma sak. Faktiskt senast var jag att lämna in våran Jaris. Och jag tycker det funkar bra. Man kommer dit. Det är en Jaris. Det är inte så mycket att diskutera. Det är en ny bil också. Och så lämnar man nyckeln så går jag.
Märker du av första plats vibbarna?
Nej, är det kan jag inte påstå. De var precis lika trevliga och bra som hos någon annan tillverkare. Jag servar ju en del bilar till och från, både privata och våra på jobbet. Så att man träffar ju ändå en hel del. Jag tycker rent generellt sett så får man jättebra bemötande. Det är sällan jag tycker jag har stött på någon riktigt dålig. Det är länge sedan jag har stött på någon dålig kundmottagare. Dock ska jag outa, men firman finns inte ens någon kvar längre. Men det var en märkesverkstad i Uppsala som säljer Volkswagen-produkter. Och det var inte mot mig den var otrevlig, mot det var en äldre man. Och det här är länge sedan, det är alltså 20 år sedan. Så att det har mycket ändrats sedan dess. Men då var det en kundmottagare, han var fruktansvärt otrevlig mot en man som hade bekymmer med sin nya fina Passat. Jag vet inte om det var tändspolarna eller var länkarmarna som gnekade. De hade jättebekymmer med det runt med den i skiftet. Och den äldre mannen, han var väldigt arg av min bil och sådär. Ja, och då ska han ha en lånebil. Och kundmottagaren, han var resig redan innan de började. Och den här gamla mannen, han var kanske lite omständig. Han var väldigt noggrann med sin bil. Och tror jag det, han har köpt en ny dyr fin bil och helt plötsligt så funkar den inte. Eller gnisslar han framvagnen. Och den här kundmottagaren då påtalade att han skulle få en lånebil då, var Polo tror jag bara. Och kundmottagaren, nu ska jag göra ett ordagrant, så han sa, ja, den här bilen har vi fått lånat från Södertälje, du säger Södertälje, huvudkontoret. Ja, och den ska det inte vara en repa på och det ska vara tankat ända upp i röret när du lämnar tillbaka den. Jag tycker det var så fruktansvärt otrevligt.
Ja, det låter ju jätte... Den personen var garanterat på fel plats, fel jobb.
Och det här var ju att det stod 4:45 och han skulle gå hem 5 och kön var jättelång och alla var ju upprörda och irriterade för att, som sagt, bilarna rasar ju på dem där.
Men det här kunde ju ha varit vilket bilmärke som helst, men absolut. Bara det är en person som gör det här och det sitter ju kvar. Ja. Du kommer ihåg det här
20 år senare.
Och det är så viktigt det här med bemötandet. Det är ju där man ser att...
Ja. Men jag ska också säga, jag har ju inte upplevt något sånt här bemötande på många, många år sedan. Jag tycker alla är så trevliga och hjälpsamma och de flesta svarar till och med på e-mail. Det är inte alltid de har gjort det, men nu till och med det börjar ju funka, som tillverkarna har ju lärt sig.
Mm. Ja, och det säger väl många också som jag träffar inom eftermarknaden, att rekryteringen sker ju oftast från andra yrken. Om man tittar på kundmottagarna, servicerådgivare kallar vissa det för. Och rekryterar man folk från serviceyrken som är vana att ta hand om människor, så är mycket vunnet.
Mm.
De sammanfattar det bra, tycker jag, att alltså, teknisk kunskap och förståelse är viktigt för en kundmottagare. Men för majoriteten av våra kunder är bemötandet avgörande. Och det gäller att anställa personer som tycker om att möta människor.
Mm.
Men vi kan väl titta lite mer på, jag tänkte på det du sa, Anders, där om att du känner dig generellt nöjd. Och det kan man väl se här, för jag nagelfar ju relativt små skillnader i autoindex. Ändå så blir det ju variationer. Men om man tittar då på Toyota som vann den här verkstadskategorin i år på 933 poäng. Och då är 1000 max. Och det är ju en jättefin siffra. Och sen har vi ett medel på 889.
Ja, det är inte dåligt.
Det betyder ju att vi svenskarna verkar vara ganska nöjda,
ja,
generellt sett.
Måste man ju konstatera. Ja. Sen dras väl ofta i såna här undersökningar, så drar man sig uppåt och det blir små skillnader, men ändå skillnader.
Claes, hur står sig den siffran mot övriga delar i autoindex, den där snittsiffran? Är det liksom högt eller lågt i autoindex?
Ja, det finns vissa delmoment som särskiljer sig, men både när det gäller totalen och bilhandel och lojalitet som är de övriga, så ligger poängen någonstans mellan 700 och uppåt.
Okej.
Okay. Alltså 1000.
Mm.
Men om vi tittar på övriga deltagare och släpper topptrion, det var ju Toyota, Subaru och Honda då. Hela den här grafen finns i nummer 12 av vi bilägare. Så några som lyser starkt, det är Seat som har gått upp 4,2% poängmässigt. Och de hittar vi ju på en, ja, det är 23 bilmärken som är med. Och där har vi väl någonstans undermedel, men de klättrar ändå 7 placeringar. Mm. Och de gör ju en stor satsning nu på relativt många nya anläggningar. Där de...
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Byter ut Cupra och Seat som standalone-anläggningar. Och det tror jag gillas av bilägaren. Då får man mer tid, tror jag, att ta hand om de kunder man har. Och sen även Audi går upp 2,4%. De ligger ändå efter Seat, ganska mycket under medel. Och tittar vi på koncernsyskonet Volkswagen, som då hamnar de näst sist.
Oj, det måste vara ganska stort tapp. Jag tycker de var ganska hyfsat till för ett par år sedan i alla fall. Att de var på väg upp om inte annat.
Ja, de backar 2,4% och hamnar strax ovanför Fiat, som verkligen är... De prenumererar på sista platsen.
Ja, herre Jesus, Fiat, stackarna. De har inte lätt.
De har mycket att jobba med.
Har de släppt sista platsen någon gång de senaste 10 åren? Jag är inte säker.
Jag kan ju bara titta på en Fiat-ägare som jag känner väldigt väl, och det är min egen mor. Hon är överförtjust i sin Fiat Panda Cross. Men det har varit lite stökigt genom åren. Och det har varit lite missförstånd. Hon servar ändå söder om Stockholm. Och sen har märket hamnat på lite olika handlare. Men generellt sett är hon ju nöjd. Det är inga katastrofservicer som sker. Men jag tror de har mycket gammal backlog att ta hand om. Mm. Så det tar många år.
Det tar tid att vända.
Och kämpa sig upp.
Mm. Vad skyller tillverkarna på nu när de får sämre? För jag har sett och pratat med några...
Ja, men faktum är att just Volkswagen har jag intresserat mig för då. Men jag har ju själv sett hur otroligt mycket bil, det ser vi ju alla. De säljer ju så extremt mycket bilar. Och jag frågade faktiskt Volkswagens informationschef i Sverige, Marcus Thomas Volk, om han kunde sätta mig i kontakt med deras servicechef som ansvarar för servicefrågor centralt på Volkswagen Sverige. Och det är därifrån orderna kommer ut till de anslutna återförsäljarna då. Många, det är väl din bil som är störst i Stockholm bland annat. Olofsson bil. Men nu är vi ju väldigt Stockholmsfokuserade. Men Jan Berg heter han i alla fall. Och han säger så här att de kan konstatera att deras verkstäder under det senaste året har varit fullbelagda med både nya och tidigare kunder. Trycket har varit stort. Vi står samtidigt inför ett stort skifte mot elektrifiering och uppkopplade bilar, och vi arbetar med en rad åtgärder för att underlätta dialogen mellan verkstad och kund. Vi tror och hoppas att dessa kommer att leda till bättre resultat även i autoindex framöver. Men det är väl det vi har varit inne på senaste åren när det gäller Volkswagens dåliga resultat just i verkstadsdelen av autoindex. Det är, man säljer för mycket bil, och där tjänar man ju väldigt mycket pengar, och sen lyckas man precis ta hand om kunderna man har i verkstaden. Men just därför är det ju extra kul att se vad som behövs för en vinst. När jag ställde samma fråga till Toyota, då hade de precis beslutat sig för att bygga ut verkstaden med 4 platser. Mm. För de såg att servicebokningarna började gå över en vecka, pratade de om då.
Och det är mycket för dem i Toyota-världen.
Ja, hos Toyota Uppsala så var en vecka mycket. Mm. Han sa, vi vill alltid ligga runt en vecka till två veckor. Och alltid kunna ta hand om akuta maskinhaverier. Nej, men alltid kunna liksom ha en hjälpande hand och en serviceplats över om det är något som skiter sig.
Vem var det som skulle boka seaten här?
Nej, det var ju jag.
Det var faktiskt, du, ja. Så var det.
Nej, men jag, det tänkte jag avsluta med just när det gäller hur man hanterar kunderna. Jag skulle boka service på våran Seat Leon. Visserligen mitt i sommaren, men jag menar, det är ju många som servar sin bil då. Och då var det mellan 4 till 6 veckor i Stockholmsregionen. Så då slutade det med att vi åkte ner till Börjessons i Karlshamn. Och där fick den service inom 4 dagar faktiskt. Mm. Trots att vi inte utger oss från att vara från OK-förlaget och vi bilägare, vill säga.
Men det kan löna sig att titta utanför om man inte får tid, att man tittar runt andra.
Ja, har man den möjligheten så skulle jag rekommendera det. Mm. Och även priset skiljer sig väldigt mycket. Det var en vanlig standardservice på vår Seat Leon. Om man jämför Karlshamn med Stockholm var halva priset.
Oj, det var kraftigt.
Ja.
Mm. Ja, det var det om verkstaden. Ska vi prata lite lojalitet då istället? Vissa fastnar ju för ett bilmärke och fortsätter med det. Blir lika trogna som svanpar som håller ihop hela livet. Nej, men nästan.
På tal om svanpar, har ni hört dokumentären på Sveriges Radio? Nej. Om svanparet i Malmö kanal? Då rekommenderar alla lyssnare att lyssna färdigt på Bilägares samtliga poddar först, alla 249 avsnitten. Sen studsar ni över till Sveriges Radio och letar upp svanparsdokumentären från Malmö.
Är den sorglig?
Den är så sorglig.
Nej, men nej.
Fast den har ganska fint slut också, så jag ska inte spoila. Den är mysig.
Ja, det är inte alltid man tipsar om svanpar i Vi Bilägers podcast, men det gjorde vi. Men märkeslojalitet.
Men vi kan väl bränna av lite lojalitet när vi ändå är igång med autoindex.
Mm.
Nu pratar vi i princip bara mjuka värden här när det gäller lojalitet.
Hur kan frågorna se ut som man har svarat på då till exempel?
I stort hur tillfredsställd man är med nuvarande bilmärke. Men en viktig fråga är också om man skulle rekommendera bilmärket man kör till släkt och vänner.
Just det.
Jag har några andra också här. Ja, hur tycker du att bilen har levt upp till de förväntningar du har på bilen? Och hur säker är du på att du köper samma bilmärke nästa gång du ska köpa bil? Och hur attraktiv anser du att din bil är jämfört med andra bilmärken? Så att här pratar vi lite mer mjuka värden som sagt. Och det som var väldigt tydligt i år, det var ju den här ovissheten som Mitsubishi har dragits med sedan förra året.
Just det, de gick ut och sa, nu ska vi lämna Europa. Men sen, skulle de inte det? Helt plötsligt. Eller hur blev det hela? De skulle vara kvar men med några modeller men inte alla.
Men jag sammanfattade det här i nummer 13 av Bilägare för den som är intresserad. Men det är roligt för mig som är ansvarig för autoindex att se hur snabbt det går att se i resultaten när man inte är tydlig med att kommunicera med sina bilköpare vad som gäller.
Mm. För om man jämför förra året, Mitsubishi låg ändå hyfsat bra då? Eller?
Ja, de tappade 8 placeringar på ett år.
Mm.
Från 2020 till 2021. Ja. Den här undersökningen görs ju på våren. Så de hamnade toksist i år då. Efter Fiat faktiskt. Så det måste vara en fjäder i hatten för Fiat som inte kommer sist. Äntligen.
Ja, fast det är det på egna meriter, det är det ju inte kanske. Nej, men
hur som haver så är det i alla fall att, precis som du sa Maria, så kom ju beskedet att de lämnar Europa. Och sen helt plötsligt så, det var i våras faktiskt, så kom beskedet att man enbart ska sälja Eclipse Cross laddhybrid och Space Star i väntan på 2 nya Renault-byggda modeller som ska komma 2023. Mm. När de kommer 2023 vet ingen. Men man kan ju förvänta sig att det är i årsskiftet hoppas jag för Mitsubishis skull. För Space Star är ju totalt iskall. En liten citybil.
Ja, nej, den, om de säljer den för 99,9 då har den marknad, men ja, inte annars.
Men Outlander tyvärr försvinner eller har försvunnit redan?
Ja, det blev för dyrt att certifiera den nya plattformen för Europa.
Släppte de ut för mycket, eller?
Ja, de...
Den var aldrig, de hade ju liksom anpassat den nya plattan för Europa, vare sig det krockprover eller liksom rent lagmässigt, okay, utsläppsmässigt i säkringar, konstigheten har nog kunnat fixa, men det är säkert en post det är med, att det är dyrt att anpassa till Euro 6D-temp är vi nu inne på.
För jag tänker den här laddhybriden Outlander, den var ju storsäljare i Sverige. Men det är ju nästan...
Den verkligen överallt. Jag tänkte på det när jag varit ute och åkt, och just när jag tänker på Mitsubishi, just den här konstiga ställningen de är nu, att de har... Alltså det är de enda de har på hemsidan nu, det är ju Space Star, och sen står det att Eclipse Cross laddbryt är på gång in. Att man
den skulle
kan...
lanseras i oktober nu.
Ja, men... då kanske den har kommit nu. För det sist så
kanske lite fördröjning. Förmodligen är det så.
Men den här Outlander laddhybrid, det blev ju som ett, alltså det är upplagt på volley till Toyota med RAV4 plug-in hybrid.
Ja, det är nästan för enkelt.
Det var ju, tack så mycket liksom. Ja.
Här har vi några kunder som kommer och ska lämna tillbaka sina tre gamla tjänstebilar. Vad vill ni åka nu? En RAV4 står här redo.
Ja, de har ju sålt otroligt mycket Outlander, PEV, som vi säger.
Men vad säger då Mitsubishi själva om det här som har hänt, att de har tappat placeringar?
Ja, alltså de är ju väl medvetna om det. Sen har det ju skett en förändring där också när det gäller generalagenturen då. Så de här SC Motors som har haft Mitsubishi i många år, de har ju släppt det, avslutat. De håller på och avslutar vissa avtal i princip fram tills nästa vår. De har några personer kvar på kontoret i bredden. Men det är så här uppstartade flitavtal och sånt som måste ta ros i land innan de helt kan låsa dörren. Men det är KV Brun som är ny importör. Och de känner vi igen sedan tidigare. De har ju generalagenturen för Opel, Peugeot, Citroën och DS i Sverige. Och de ser ju då Mitsubishi som ett långsiktigt samarbete och är väldigt glada för att kunna ta över. Och jag pratade även med Ola Martinsson som är pressansvarig. Han säger i alla fall att lojaliteten försvinner, det är ju fullt förståeligt när man inte vet om bilmärket ska finnas kvar då. Men att de ser det som positivt med tydliga besked från fabriken att bilmärket stannar i Sverige och att det kommer att kunna erbjuda ett bredare modellutbud på sikt. Så de, vi hade ju inte förväntat oss att de skulle säga något annat. Men jag kan ju gissa att man vill ju verkligen veta vad det är för Renault-modeller som dyker upp. Det är många återförsäljare som vill veta vad som väntar. Och det finns återförsäljare som hoppade på Mitsubishi-tåget redan förra året och såg fram emot de här nya modellerna innan det här jättebeskedet kom att de skulle dra sig ur Europa. Men de vill ju veta hur mycket de ska satsa på märket. Och det man har kommunicerat är väl att det blir en modell i Capture-klass. Sen kan jag tänka mig Clio är en jättefavorit till att bli Mitsubishi-brandad.
En småbil alltså, typisk småbil.
Om man tittar på Renaults storsäljare så är det ju Clio Capture.
Ja, just det.
Och jag kan väl tänka mig att det vore ju inte helt fel för en Mitsubishi-återförsäljare att kunna erbjuda liknande modeller med Mitsubishi-logga i fronten.
Det ska ju sägas att sådana här processer tar ju ett tag. Jag kan tänka mig att man bestämde sig för att dra sig tillbaka från den europeiska marknaden. Då tror jag att man hade en hel del modeller som är från Renault som var redo att bli Mitsubishi-modeller. Så det är nog ingen efterhandskonstruktion. Utan det är bara att det fortsätter man. Men när man märkte vad det gick med avgasreglerna och hur liten marknadsandel man har, så har man valt att då dra sig tillbaka från vissa europeiska marknader.
Nej, men de står ju faller med Mitsubishi Eclipse Cross PEV nu. Det blir ju en oerhört viktig modell. Sen tror jag att många har, ett år kan låta som en lång tid, men det är stor uthållighet. Lät det som när jag pratade med en del återförsäljare runt om i landet. Man avvaktar och är glad om man får vara med när de nya modellerna kommer. Ingen jättekatastrof, men det är också... det är väl svårt att få ett annat svar av en bilhandlare som alltid brukar vara positivt lagd. När man kränger bilar, då kan man inte gå sura i hörnen.
Inte rätt, Janne.
Nej.
Om vi tittar på andra trender då när det gäller lojalitet, så har du sett, Claes, någonting som du gissar på är en Jimny-effekt. Suzuki har ökat.
Ja, jag är jätteglad att jag har Jimny-experten med mig här som kan bekräfta den här.
Det är han som står för hela Jimny-effekten.
Ja, det är klart redaktionens starkaste kraft. När det gäller Jimny-kunskap, eller vad säger du, Anders?
Ja, det vet jag 17. Jag tror att hade vi haft Christian Elmark här så hade han kunnat slå mig på fingrarna, samtliga fingrar. Men nåväl.
Ja, det är jag också beredd att hålla med om. Men det är Suzuki i alla fall fått en rejäl skjuts. Och de förbättrar sig 7 placeringar.
Oj!
3,8%. Jag kan inte se någon annan anledning till än att... Facit har jag ju, och där är det tydligt att bilägarna är jättenöjda med nuvarande modellprogram. Mm. Och vad har vi för modeller förutom Suzuki Jimny?
Det är ju S-Cross och Vitara finns väl också kvar, och Swift.
Mm. Och sen har vi de här nya brandade.
Ja, men de är inte med i år.
Across.
Acrossen och Swayzen. Ja, också, men de är inte med, tror jag, i år, va?
De är, eftersom den här gjordes i, tidigt i våras, februari-mars, så kan vi utesluta dem. Men det är ju hatten av för Suzuki som lyckas göra sina kunder nöjda med nuvarande modellprogram, så pass att de sticker ordentligt när det gäller kundlojalitet.
Mm. Ja, och mer om autoindex läser ni ju såklart på antingen i tidningarna, vid bilägares tidningar, eller på hemsidan vid bilagare.se/autoindex, tror jag till och med det. Toyota har sträckt så mycket på stackars lilla Yaris till att bli en Yaris Cross. Och man undrar, Anders, är det fortfarande en Yaris? Kanske en filosofisk fråga.
Ja, om den är en Yaris, så är det en Yaris med träningsverk. För den har ju verkligen fått lägga ut. De har ju gått hårt åt med kaven här och bankat och dragit i den där lilla stackaren.
Låter smärtsamt.
Ja, jag tror det har varit det. Har man blivit 24 centimeter längre än vad man är normalt sett, om man legat i en sträckbänk från helvetet. Men nej, egentligen är det ju inte samma bil. Det är ju samma bottenplatta. Åh, ni som har lyssnat på Tanningspodden, där har ni en bottenplattadiskussion. Men det är ju samma grundkonstruktion i alla fall. Men sen är den ju väldigt anpassad, som sagt, 24 cm längre, även om axelavståndet är detsamma. Så att det är ju det vi har haft lite emot våran. Ja, det är så att den är ganska liten och framförallt väldigt svår att ta sig in i baksätet. Intressant, Maria. Jag gissar att dina döttrar har reagerat.
Ja, och det är fortfarande så. Och när man öppnar dörren så liksom tänker man att den ska gå öppnas mycket mer än vad den gör. Så att när det tar tvärstopp där så blir man ju lite så här, ja just det. Ja, du får krångla in här, säger man till barnen. Ja,
ja, och jag hade ju hoppats att den har blivit så mycket längre. Då hade man hoppats på att nu har han blivit bättre i baksätet och har fått lite bättre vinklar, men alltså det är i stort sett samma. Det är kanske lite bättre benutrymme. De säger nog att det är det, men det är ganska marginellt, och instegsvinkeln är ju, ja, det är också, handlar om någon halv grad hit eller dit, så är det inte mer, för den är inte speciellt mycket bättre.
Lampor?
Nej, inga lampor heller i taket. Och det är också hur Toyota, vad tänkte ni med där? Det är ju verkligen som en kolkällare när man kliver in i de där bilarna. Men ja, i övrigt så är det ju lite bättre, skulle jag säga. Bättre bagage är det ju. Och det har man gjort ett stort nummer utav, att den har någon sån här lite smart indelning då. Så att en dubbelt lastgolv som är delat. Och då kan man då välja om man ska ha lätt att plocka ut... matkassen då, så har man i stort sett ingen inre lasttröskel. Och vill man lasta, de exemplifierade förstås med en cykel, att vill man ha en cykel in så går det också, att man får stuva in den då. Och då kan man ha då golvet fält så att cykeln går in.
Jag tänker att det där olika nivåer på golvet bredvid varandra är ändå rätt bra för matkassan också. Eller om man har något annat som man inte vill ska ramla på matkassarna, som har på något sätt en kant som tar emot, eller jag vet inte. Den har ju säkert öglor och krokar också.
Ja, den har ju något smart cargo-system eller vad de kallar det. Det är typ som säkerhetsbälten och sånt som du fäster i lastöglorna, så kan du dra runt det och så fixerar man det så. Jag fick tyvärr inte se det live, men de visade bilder på det.
Men det innebär att om du har valt olika höjd då kan du rulla in saker under den andra delen.
Det skulle du kunna göra om det trillar ner från sin hylla så att säga. Rulla under och försvinna för tid och evighet.
Jag har ju insett på våran poolbil Ford Focus Active. Där har du en liten hörna bara där du har ett hål in under.
Ja, just det.
Där försvinner det saker. Men visst, har man ordning på sina grejer då är det inga problem. Men det är en källa till frågetecken. Men har de den här smarta också varianten som vi hade på Corollan där man vänder om man vill ha hård yta, mjuk yta på själva lastgolvet där bak?
Det tittar jag inte på. Det var en bra fråga, Claes. Vi får återkomma till det när vi testar bilen, för det kommer ju säkerligen att göra en inte allt för avlägsen framtid, gissar jag. Mm. Men hur som helst, det är 111 liter mer och det är rätt mycket. Sen 397 liter, det är ungefär som en golfklassare. Runt 380-400 liter golf. Mm. Så att den är ju ganska stor då. Den är 418 cm lång bilen. Så att den är fortfarande ganska kompakt. Men, och smidig då. Men det är ju verkligen, skulle jag säga, en tvåpersoners bil. Den är liksom optimerad för det. Och sen ibland om du måste ha med någon i bagagerummet så går ju det. Oj, inte bagagerummet. Inte där. Där ska inte folk vara.
Baksätet. Kom bara ihåg dem för det är väldigt mörkt där bak.
Ja, lätt att glömma. Och den har ingen sån här liten fin påminnelse att kolla baksätet.
Inte ens det?
Nej. Hallå.
Ja, okej. Okay. Men de har modifierat på andra sätt också med markfrigången då. Den är lite högre än en vanlig Yaris.
Lite? Den känns ju
ganska mycket
rejält uppjackad. Eller är det illusion?
Ja, men jag tycker den ser tuff ut. Den ser ju väldigt subb ut. De har höjt motorhus profilen jättemycket, så när man sitter där inne och kör den här, då tittar man ut på en motorhuv, precis som om man nästan skulle sitta i en Land Cruiser. Så det har de verkligen lyckats få till, en SUV-känsla.
De har inte döpt dem till Power Domes som Mersa kör med.
Nej, det har de inte gjort. Det har de inte.
Det är bara.
Men den är ju alltså då 9 cm högre. Så att karossen är ju rätt mycket bättre. Och det märks också i baksätet, om man ska säga något positivt där. Mm. Det är att takhöjden är ju jättemycket bättre än vad vi har i Yaris, för den är ju begränsad. Mm. Men markförgången är inte så väldigt mycket mer. Det är 2,5 cm. Och spelar det så himla stor roll kanske inte. Utan det är de där 2,5 cm gör att du kanske klarar en trottoarkant lite bättre eller en liten snödriva eller något sånt där.
Mm. Eller en elsparkcykel.
Ja, absolut. Ja. En sparkcykel. Den är ju i grunden framhjulsdriven. Det är ju samma motor som vi har i våran långtest Yaris, så det är 116 hästkrafter i systemeffekt och sen är elmotorn på ungefär 80 hästkrafter. Och den funkar ju precis lika bra som våran Yaris, så att den kör nästan, alltså i stadstrafik går den ju på el hur mycket som helst, så förbluffande mycket på el. Ute på motorväg, ja, det kan ju bli lite surrigt förstås. Och jag tror att de inte har gjort den jättemycket tystare. Det som står i tidningen här, det är bilägare nummer 13 som den här provkörde i. Där är den körd på belgiska vägar och de är väldigt släta. Jag har nu kört den igen när vi var under tannisveckan och bullernivån, det är fortfarande väldigt släta vägar i Danmark men lite värre i alla fall. Och bullernivån är ungefär som bara jag skulle säga. Kanske lite mindre vindvissel.
Mm. Men finns den med fyrhjulsdrift också eller?
Ja, det är det den gör. Jag tror att det kostar 15 000 kronor extra, tar jag här i huvudet. Nu står jag med tidningen och kan se att merpriset är 15 000 kronor. Och då får man en mycket speciell fyrhjulsdrift. Och den här är en teknik som man använt tidigare i Prius. Då med en liten starkare motor. Och den starkare motorn tar jag nu återigen med när jag är på 11 hästkrafter. Då kan man ju då undra hur mycket den här motorn på. Jo, det är då en elmotor på 5,2 hästkrafter.
Okej.
Så att det är ju då en bättre gräsklipparmotor i effekt.
Ja, det känns inte som man har så mycket kraft att tillgå då, om man vill.
Nej, det är de här 5,2 hästkrafterna och sen så är det ju då 52 newtonmeter tror jag det är. Men den har ju en hisklig utväxling, den här lilla motorn. Och Toyota själva säger att det här ska man bara betrakta som en liten starthjälp. Tänk att du står i en brant backe i Paris. Mm. Det är regnblött och du har passerat 300 000 dieselbilar som har liksom drällt lite innan. Och där står du med din framhjulsdrivna Yaris.
Och säger merd.
Du är inte säkert att du kommer upp för den backen då, helt enkelt, om du har fått stanna. För att det blir så såpigt. Mm. Det är en sån situation de så liksom ser att motorn kan hjälpa till, att du slipper det där hjulspinnet i backen och du kan fortsätta med fin komfort.
Hur aktiverar man det här då? Är det någon knapp?
Den eller? Är alltid igång, alltid men igång? Den har även lite olika terränglägen kan vi då säga. Mm. För den går då att tvinga igång. Men...
Och då är det ett snöre i tanklocket eller?
Som man det är inte ett snöre i tanklocket, men... De säger ju själva att den här motorn har sådan utväxling så att den kan ju då ha 40 motsvarande. Om den haft en kardanaxel så brukar man ju säga att kraftfördelningen är så många procent. Hade den haft en riktig kardanaxel så hade den varit 40-60, alltså 40 fram och 60 bak, om man bara ser till vridmomentet de kan lägga på. Och det är ju tack vare den här hiskliga utväxlingen på bakaxelns lilla svaga elmotor.
Låter ju lite förnuligt alltså.
Det är förnuligt.
Spännande lösning.
Ja, jag testade lite på blött gräs och det funkar ju. Den spinner ju knappt någonting då med den här. Utan man känner att den direkt knuffar på. Vi får prova den på några rullar sen kanske. Se vad
fick
händer.
Du möjlighet att vara nere på stranden också i Tannis hus?
Nej, jag hann inte med det tyvärr. Det var tanken, men vi kom aldrig så långt. Men den har ju då en begränsning och att den här bilen kan ju då bara vara fyrhjulsdriven från 0 km i timman och sen är det tekniskt omöjligt för den att hjälpa till med bakhjulen i över 70 km i timman för att utväxlingen är så hög så att då snurrar motorn för fort, den ger ingenting. Mm. Och då är det naturligtvis en glidande skala. Men man ser att liksom upp till kanske någonstans mellan 6 och 10, 12 km i timman, det är där man ser att den kommer att användas. Mm. Men den har då ett snöläge så att om du kör på väldigt snöiga gator i stadsmiljö då kan du ha den så att den ger i stort sett 50-50 fördelningen upp till 50 km i timman. Så att den då hela tiden är fyrhjulsdriven för att ge lite bättre stabilitet. Men inte direkt framkomlighet utan bara lite bättre stabilitet och just möjlighet att komma igång.
Mm. Jag tänkte på, vi gillar ju våran långtest Yaris väldigt mycket när det gäller styrkänslan. Hur har det förändrats när de har pumpat upp bilen och förlängt den och sträckt den och dragit i den? Är det någon skillnad där?
Jag tyckte att jag hade ju faktiskt kört Yarisen i stort sett till den där provkörningen och jag hade en väldigt färskt i minnet och jag tycker att de har tappat lite den här. Det finns inte den här superspriktiga glädjen. Hade man kommit från någon annan bil så tror jag säkert att man tycker att den här är jättekul att köra. Men kom man direkt från Yaris så känns den lite fadd skulle jag säga. Men det är inte så konstigt. Man har höjt den och man har fått tvingats styva upp den något i och med att den har blivit högre för att hålla koll på karossrörelserna och sådär. Men det är klart att den är ju småskoj, är den ju. Men inte riktigt lika kul.
Men ska man köpa den här med fyrhjulsdrift eller utan, tycker du?
Alltså mer förbrukningen att ha fyrhjulsdriften i den är i stort sett ingenting. 15 000 kronor är väl hanterbart. Jag skulle utan...
Inga pengar alltså, i förhållande till vad en fyrhjulsdrift brukar kosta?
Ja, jag tror nog att man har haft ganska billiga fyrhjulsdrifterna på senare år. Mm. Men jag tycker nog att hade det varit jag som skulle köpa den skulle definitivt kostat på med fyrhjulsdriften. Mm. För att den trygghet det gör den dagen det är snökaos är inte så tokigt. Nej. Och det kostar ju nästan ingenting i ökad förbrukning. De använder ju inte den här motorn för bromsregenerering eller något sånt utan den är bara för att driva. Mm. Så att tyvärr har man inte igen det. Hade de haft regenerering på så kanske man hade ökat regenereringsgraden och kunnat trycka in snabbare ström i batteriet. Mer ström fortare. Men det gör man då inte. Men,
man tappar ingenting annat i bilens kapacitet, lastförmåga eller någonting med fingerstift?
Ingenting i lastförmågan, men du tappar ju lite prestanda, accelerationsprestanda. För att det här väger ju några kilo ändå, den här lösningen. För att de väger 70 kilo eller något sånt.
Så istället för 17 sekunder 0-100 så blir det 16,5.
Ja, istället för 17 sekunder så blir det 11,2. Vad, du är negativ, Claes. Nej, men jag tror att det kostar någon halv sekund. Det är inga mängder.
Det är inget som man kommer märka förmodligen.
Nej, och den känns ju pigg. Våran Yaris känns ju pigg och alert. Och den här är, liksom, det är ju peppigt ljud i motorn. Och liksom, den snurrar ju på fint. Jag tycker det räckte väl med den här maskinen. Trots att bilen har blivit lite tyngre också eftersom den är större.
Mm. Är den lika peppig som våran Yaris när det gäller att köra på el? Liksom, att köra försiktigt och liksom det här eco-driving-tänket. För i våran Yaris är det väldigt tydligt. Alltså man jagar ju den här gröna symbolen med EV hela tiden man kör. I alla fall jag. Är det samma sak i Yaris Cross?
Ja, det är det. Den är precis lika pigg på att snabbt stänga av sin bensinmotor. Men det är ju precis som i våran, så fort du kommer upp på motorväg och kör, då fimpar den ju aldrig. Så att den gynnas ju väldigt mycket av stadskörning och landsvägskörning där det går av och på gas. Nej, Maria, du har kastat ut mig från Toyota T-appen. Jag tänkte ge en liksom uppdatering hur det går för Maria med Yarisen här.
High five, Maria.
Nej, det gick faktiskt bra. Eller ja, jag fick något så här bra jobbat igår.
Igår men funkade det faktiskt. Jag kunde konstatera att den hade gått 2800 mil och att hade 77% kvar i tanken.
Jajamän. Stämmer bra, du har koll.
Men då tänker jag så här, vad får jag betala för det här kalaset? Det finns väl ingen som kommer välja en vanlig Yaris när den här smällkaramellen börjar säljas.
Alltså påslaget är ju ganska kraftigt, ungefär 60 000 tror jag. Nu har inte jag exakt siffran, men den här kostar 285 900. Och då är den framljusdrivna varianten, så att så det är 275. Nästan 300 000.
Ja, okej. Okay. Ja, det kanske blir en dealbreaker.
Ja. Men det ska sägas att då är den ju ganska välutrustad, precis som våran Yaris är.
Mm. Vad landar skatten på då?
Ja, den blir ju, alltså man är ju så bortskämd med att sådana här små bilar, att det var 360 kronor förut, men som det ser ut idag så kommer det bli 2928 kronor. Och den fyrhjulsdrivna då kan jag tänka mig kommer precis ta sig över 3000, beroende på den ökade vikten.
Om man nu vill dra upp sin lilla sjösättningsvagn med ekan på, har man någon möjlighet till det?
Ja, det har du faktiskt. De har höjt dragvikten. Vi får ju bara ha 40, vad är det, 450 kilo efter Yaris. Men precis, den här får ha 750. Och det innebär att du fixar en sån här 80-trailer obromsad, som kallad EU-trailer. Det fixar ju den här.
Jäklar, då kan jag till och med dra min egen styrpulpetare med 70 hästar på.
Det kan du göra.
Det räcker ju ganska långt. Om man nu har såna. Inga hästar i och för sig, men en mindre båt.
Ja, eller en mindre husvagn. Jag tror Kalle skulle fixa sin lilla vagn bakom det här också. Det är också en 750 kilo, så det funkar.
Mm. Jag ska bara säga att jag hade 98 av 100 på Toyota Yaris långt den senaste
98
resan.
98 av 100, det är väldigt, väldigt bra.
Det var motorväg i morse, men det spöregnade ju något enormt och det var så mörkt så att det gick ju i 80 kanske.
Ja, då trivs den.
Då trivs
det. Jättebra
det var inne på. Men jag ska tänka på att inte bromsa för hårt och tidigt när jag svänger av motorvägen. Gör du det, laddar du inte batteriet effektivt?
Man ska ju inte åka av vägen heller.
Nej, det är ju det. Alltså, vissa avfarter, de är faktiskt väldigt skarpa. Så kommer man där och nej, nu ska jag glida på här fortfarande i 100.
Alltså, man kör så dåligt när man börjar få såna här bilar som mäter. För jag märker ju själv att jag bromsar ju ogärna i den. Alltså, man vill ju rulla så långt som möjligt. Och kommer man ikapp någon på motorvägen så vill inte jag låta den här adaptiva farthållaren jobba. För då, visserligen ger en bromsrenering, men det är ju förlust. Det vill man ju inte ha. Mm. Så lite bromsrenering som bara möjligt om du inte ska bromsa in till noll. Så att då liksom slår jag av den där och så ser man att kommer lastbilen närmare mig. Kör om där, så kommer lastbilen ännu närmare mig. Kör om! Och sen så är det 3 meter från lastbilen, känns det som, det är förmodligen mer. Då har den här rackaren som skulle köra om mig, då har han segat som kastar sig ut bakom då. De har ju sparat, va? Men det hjälper ju inte, för i morse regnade det. Så att istället för 15 och en halv kilowattimme per 10 mil så drog den 18,6 kilowattimme per 10 mil.
Fick ni någon sån här vattenkaskader över er? Jag tycker det är så läskigt när man ligger på Essingeleden nere i några ställen och så får man sån här världens liksom vattenhink över framrutan. Och det, man ser ingenting i 1-2 sekunder, även om vindrutetorkarna är på. Så man blir alltid lika överraskad på hösten, tycker jag.
Jag har införskaffat nya tolkar i ett Lidl-trean. De åker på i eftermiddag.
Ja, det låter bra. Vi har nog mer regn att vänta. Det är ju den säsongen.
Det är bara att fortsätta gasa rakt fram. Så kommer man igenom det till slut.
Ska man gasa då?
Alltså jämn gas menar jag. Ja. Jag gasar inte när det händer. Nej. För att komma ur det.
Precis.
Ja. Men det finns ju de som bromsar. Det skulle jag inte heller...
Nej, gör inte det. Man blir ju överraskad och då är det lätt att man liksom instinktivt reagerar med att dutta till på bromsen.
Även om man ser inte. Noll. Mm.
Och ta ner farten generellt. Är det skitväder, ja, you know what to do. Det är bara att då får du ta lite tid helt enkelt.
Mm.
Ja, och det var faktiskt allt från Vi Bilägers podcast för den här gången. Om en vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Tills vi hörs igen, tack för att du lyssnat. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.